En podcast från Aftonbladet.
Det dödliga viruset Ebola sprider sig just nu i Kongo-Kinshasa och Uganda. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge.
The top global health body warning that the outbreak is of international concern.
Nearly 90 deaths have been recorded so far, and medical experts say that the current strain of the virus has a particularly high mortality rate.
Ebola-virus smittar genom kroppsvätskor och ger symptom som feber, muskelsmärtor och blödningar på huden och i inre organ. Varianten av viruset som sprids just nu är ovanlig och det finns varken vaccin eller specifika behandlingar mot just den här varianten, vilket gör läget extra utmanande.
Now the species of the virus that's behind this current outbreak is known as the Bundibugyo virus, and that is pretty rare.
The true size of the outbreak is unknown. It's also happening in a conflict zone with 250,000 people displaced from their homes. So experts say stopping this outbreak will be a challenge.
WHO beskriver situationen som extraordinär, bland annat eftersom det fortfarande är oklart hur många som är smittade och hur omfattande spridningen är. Så hur illa kan det bli? Varför larmar WHO om utbrottet just nu? Och vad görs för att stoppa smittspridningen? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Och gäst idag, Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden. Hej!
Hallå, tjena!
Vad betyder det att Världshälsoorganisationen WHO utlyst ett internationellt hälsonödläge, skulle du säga?
Ja, det här betyder ju att det är en signal till de länder, framförallt de som har drabbats och länderna runt omkring, men även till länder runt om i hela världen egentligen, att det här är någonting extraordinärt som händer. Man behöver vara uppmärksam, man behöver samarbeta, man kan behöva skicka resurser till de här länderna, hjälpa till med provtagningar och testning och se till att man bryter smittkedjor och allt vad man kan göra för att få stopp på smittspridningen helt enkelt. Så det är som en extra svår situation som händer just nu i den här delen av världen, och då vill man att många länder samarbetar för att lösa det här svåra problemet.
Hur skulle du jämföra det här utbrottet med tidigare allvarliga Ebola-utbrott?
Ja, det här är än så länge inte så stort som de största utbrotten som vi haft tidigare. För vi har haft ett eller framförallt, ja, två, men framförallt ett väldigt stort utbrott i Västafrika som var extremt problematiskt för de drabbade länderna. Och det här utbrottet är än så länge inte alls så svårt som den typen av utbrott var då. Men man ska ändå ha i åtanke då att det här utbrottet sker i en del av Afrika där hälso- och sjukvården är illa eller otillräckligt utbyggd, och det är mycket människor som far mellan gränserna. Det är en hel del såna här gruvindustri där, och det är svårt att att bedriva effektiv sjukvård i den här delen av världen, så det gör att det är lite extra problematiskt just nu.
Det rör sig också om en ovanlig variant av Ebola. Vad är det här för variant?
Precis, det finns ju ett antal olika varianter av Ebola-virus, och mot några av dem som har cirkulerat tidigare så har man ju faktiskt lyckats ta fram vaccin. Men mot just den här varianten som cirkulerar där nere just nu så verkar det som att vi inte har något existerande vaccin, och det är ju synd förstås. Det hade ju varit jättebra om ett sådant hade funnits tillgängligt.
Men hur allvarligt skulle du säga att det är då att det inte finns något vaccin?
Ja, i kombination med att vi har det här utbrottet i Demokratiska republiken Kongo och även några fall i Uganda där som sagt sjukvården inte är särskilt bra utbyggd, så finns det lite anledning till oro, och det är också därför då som Världshälsoorganisationen utlyser det här globala folkhälsonödläget så att man kan begränsa smittspridningen så snabbt som möjligt och så effektivt som möjligt. Så det krävs ganska mycket just nu faktiskt att folk är på tårna, att människor är på tårna, att de får den hjälpen som behövs.
Du är inte särskilt förvånad över att WHO larmar, låter det som?
Nej, faktiskt inte. Just för att det är den här delen av Afrika, och det är ändå så att det verkar också som att det gått ganska fort innan vi fick upp ögonen för det här. Och det här har ju säkert att göra med också då, att det tar längre tid att diagnostisera och längre tid att kommunicera ut de här problemen. Så det har ändå gått ganska långt redan nu. Så det finns anledning till att vara extra uppmärksam på det här.
Hur ser riskerna ut för en ny pandemi? Och kan viruset ta sig till Sverige? Niklas Arnberg svarar om bara en liten stund när Aftonbladet Daily är tillbaka. Vad händer i kroppen när man blir smittad av ebola?
Ja, man får in det här viruset i kroppen och viruset börjar föröka sig i våra celler. Olika vävnader och olika organ. Och det är en kraftig inflammation som man får, vilket gör att immunförsvaret reagerar väldigt våldsamt på det här. Och det som kännetecknar den här typen av virus, eller andra så kallade, alla så kallade blödarfeber generellt, det är också att den här typen av viruset kan infektera de cellerna som omger våra blodkärl, så kallade endotelceller. Och det här bidrar då till att till blödningar i vävnader, och det kan ju se väldigt otäckt ut också när man då även blöder ifrån kroppsöppningar. Så man får kraftig feber, man mår väldigt, väldigt dåligt, man får diarré och man blir väldigt, väldigt sjuk helt enkelt.
Hur dödligt är det?
Ja, det varierar lite grann det här beroende på vilken del av världen man befinner sig i då och vilka sjukvårdsresurser som finns. För de människor som infekteras med det här viruset, de kräver intensivvård. Omfattande och högkvalitativ intensivvård. Och det är inte alltid säkert att den finns tillgänglig. Så dödligheten beror också då på vilken typ av sjukvård man kan få. Men i genomsnitt så brukar man säga att dödligheten för olika typer av ebola ligger på ungefär 50%.
Hur uppstår det här viruset? Vart kommer det ifrån?
Ja, det finns ute i naturen, sannolikt hos olika typer av fladdermöss. Det kan vara så att det finns hos andra djur också. Och vid olika tillfällen så kan den här typen av virus överföras till människor. Det är en sån här typisk zoonos som vi pratar om också. Så det överförs från någon typ av djur till oss människor. Och ganska ofta så brukar det vara så att det stannar där. Vi har det här utbrottet av andesvirus eller hantavirus också på den här båten. Det är en annan typ av zoonos när virus sprids från gnagare först till människor. Och det brukar ofta stanna där. Men lite nu och då så kan det då börja spridas vidare mellan människor. Och det är det som vi ser i Demokratiska republiken Kongo och Uganda just nu.
Men hur får man smittan via en fladdermus?
Ja, det kan ju vara så att antingen så är det någon fladdermus som biter en människa. När en människa sover till exempel. Det kan vara så att det sprids via fladdermus till något annat djur. Och vilket det skulle vara i det här fallet, det vet vi inte heller. Men sen vidare till människor. Och det var lite grann någonting i den här riktningen också som vi tror hände i samband med covid-19-pandemin. När man vet att covid-19-viruset, det fanns hos fladdermöss. Men vi tror också att det sprids inte direkt till människor utan via något annat värddjur till oss människor. Det är mycket som vi inte vet om det här specifika utbrottet. Vi vet hur det brukar kunna gå till, men inte exakta detaljer om hur det här utbrottet startade.
Vad krävs då för att få stopp på smittspridningen nu?
Ja, nu krävs det att man skickar dit resurser, medicinskt kompetent personal som också får tillträde till den här regionen, och det vet ju att det är svårt att komma dit. Det är dåligt med kommunikation, det är dåligt med transporter som kan ta hand om de som är drabbade. Det är jätteviktigt också att man kommunicerar ut till människor i området här att man inte får göra det som man har gjort tidigare, till exempel vid andra ebola-utbrott i den här delen av världen, att man omfamnar de som har gått bort i sjukdomen. Det är en del av det, kulturen och traditionen där. Men det är också då ett sätt var med virus kan sprida sig från infekterade till icke-infekterade människor. Så det är ett stort jobb som behöver göras här. Det är många som behöver bli informerade. Så det är kommunikation och medicinsk kompetens som behövs finnas på plats.
WHO säger ju att utbrottet inte uppfyller kriterierna för att klassas som en pandemi. Hur stor eller liten är risken att det kan bli tal om en pandemi framöver?
Vi har ju än så länge inte haft någon pandemi som har orsakats av någon typ av ebola-utbrott. Och trots att vi ändå då har haft stora utbrott av ebola tidigare så har man ändå lyckats med att begränsa smittspridningen och trycka tillbaka utbrottet så att det inte blir en global pandemi då. Men med det sagt så ska man ändå ha stor respekt för det som händer där just nu. Det här är ett farligt virus. Det kan smitta mer, förmodligen mer effektivt mellan människor än till exempel andesvirus. Och det är ett svårtillgängligt område, så som sagt, det behövs mycket arbete för oss att sätta stopp på det här. Eller få stopp på det här. Förhoppningsvis så klarar vi av det, och det kommer inte bli någon pandemi. Om stor sannolikhet så blir det nog så, skulle jag säga också. Men man ska ändå ha jättemycket respekt för den här tuffa situationen som är.
Hur ofta utlyser WHO internationella hälsonödlägen?
Ja, det är en bra fråga. En jätteviktig fråga tycker jag också. Och då är det så här att Världshälsoorganisationen, de har utlyst sammanlagt 9 olika sådana här folkhälsonödlägen under de sista, vad det nu kan vara, 15-16 åren. Och det är anmärkningsvärt att varenda nödläge har orsakats av olika typer av virus. Så det har varit influensa, det har varit zika, det har varit polio. Nu är det 3:e utbrottet av Ebola som blir ett nödläge. Och det har varit Mpox 2 gånger, och så har det varit covid-19 här också. Så det här säger ju också någonting om vad vi har att förvänta oss i framtiden. Om det blir ett nödläge varje eller vartannat år som orsakas av virus, så är det ju ett tydlig signal på att vi inte har tillräckligt med kunskap och att vi behöver forska mycket mer på virus generellt sett för att vi ska kunna hantera sådana här utbrott ännu bättre i framtiden och minska risken för att det utvecklas till fullskaliga pandemier.
Det är såklart svårt att säga, men hur tror du att de kommande veckorna kommer att se ut vad det gäller dödstal och liknande?
Jag kan nog tänka mig, jag skulle bli förvånad om man lyckas få stopp på det här utbrottet inom en vecka eller två, utan det här får vi nog vara medvetna om att det kommer att komma rapporter där nerifrån under de kommande veckorna, sannolikt flera månader framöver också, med information om att fler människor har drabbats, fler människor blir sjuka, fler människor och dör. Men så småningom så hoppas jag också att vi kommer att få rapporter om att man får koll på smittspridningen och att det blir att man får stopp på det helt enkelt.
Hur ser risken ut för att smittan skulle kunna ta sig till Sverige?
Ja, den är nog liten skulle jag säga. Den är väldigt liten, så i nuläget så tycker jag inte att det finns anledning till oro för oss som bor här i Sverige.
Stort tack för att du var med oss och pratade om det nuvarande Ebola-utbrottet.
Tack!
Sist här Niklas Arnberg, professor i virologi och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.